I Fader und Sohnes und den Heiligen Geist. Kära kristna, som katoliker tror vi ja inte på slump. Det finns ingenting som händer av någon slump, utan vi tror ja på den gudomliga försynen. Den gudomliga försynen är Guds plan som leder allt till sitt mål. Allt som händer har en mening. Allt som händer är under Guds kontroll. Och detta gäller alltid och överallt på ofelbart sätt. Men för oss, vi kan tro det, men för oss dödliga och begränsade människor är den gudomliga försynen som jag finns överallt och alltid. Det är inte överallt och alltid synligt. Många gånger händer det, har händelser, vi undrar bara varför. Men varför har det hänt? Varför tillåter Gud detta? Och så vidare. Men också ofta, väldigt ofta händer det att man i livet ser vissa saker, man upplever någonting och man kan bara konstatera att detta var inte någon slump. Och detta fenomen, att vi ser faktiskt någon mening, den jaktas oftast i samband med bön. När vi ber om någonting, egentligen är det omöjligt. Att man, om man ber också i ett svårt mening, alltså ett svårt problem, man ber länge, uthålligt med tro. Det är egentligen omöjligt att inte skulle hända någonting. Det händer alltid någonting. Antingen man får det man ber om eller man får något bättre. Det är också det helige Thomas av Aquino. Nu också angående den gudomliga försynen som ibland visar sig. Det verkar finnas också en viss regel angående dess synlighet. Det är nämligen så att ju mer man tror, ju mer man litar på den gudomliga försynen, desto tydligare och mer påfallande visar sig den. Det är väldigt intressant. Om ni verkligen har förtroende, då kommer Gud visa att det finns en mening. Och detta fenomen, det blir påtagligt. Ni alla har kanske upplevt sådana upplevelser. Det är ännu tydligare i helgonbiografi, som jag alltid rekommenderar. Läs helgonbiografi, där ser ni hur det fungerar på riktigt konkret. Att Gud finns, att Jungfru Maria finns, att bön verkligen hjälper. Det är inte påhittade historier. Helgonbiografi ger mycket näring för det andliga livet. Och en av de mest intressanta biografier angående syndigheten av den gudomliga försynen, det är livet av den helige Giuseppe di Cottolengo, 1800-talet i Turin, grundaren av den så kallade Piccola Casa della Divina Providenza, alltså ett litet hus av den gudomliga försynen. Huset tog hand, fortfarande tar hand om fattiga och sjuka, och den lever enbart av den gudomliga försynen, utan att det skulle finnas någon ekonomisk planering. Men den helige Giuseppe Cottolengo, hans hus, hade alltid fått det som de behövde, utan att få för lite, men inte heller utan att få för mycket. De fick alltid det de behövde. Ett exempel är det. En dag där saknades bröd i huset i Turin, och där fanns inte heller pengar för att köpa bröd. Och där gick den helige Giuseppe Cottolengo till en staty av Jungfru Maria, och han tillbrakte en stund i bön, och plötsligt efter bönen kom en okänd man till porten och lämnade utan att ge någon förklaring, just den här mängden, den här summan de behövde för att köpa bröd. Och andra undrade. Steppe Cotolengo sa det bara, la Madonna, la Madonna. En annan gång där fanns inte mat alls i huset. Och systrarna, han har ju syster som arbetade i köket, de blev lite oroliga. De gick Giuseppe Cotolengo, tog ett ljus, levande ljus, han tände ett ljus framför statyn av Jungfru Maria. Och en halvtimme senare kom en person och lämnade 15 kilo ris. Men kära barn, sådana saker händer ofta. Är fullt, hans biografi är fullt av sådana exempel som inte är påhitt. Det är verkligen hänt. Och Giuseppe Cotolengos motto var just dagens evangeliums ord: sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Nu, det finns nu två sanningar, viktiga punkter i dagens evangelium. Det första är att Gud ger oss allt det vi behöver. Och det andra är att Gud ger oss, men det finns en viss ordning i våra behov. När vi ser det att Giuseppe Cotolengo och andra helgon, de ber och de får det de behöver. Nu skulle man skulle säga, ja men Giuseppe Cotolengo och helgon förklarat, och de andra, de var ju stora helgon. Man kan inte undra att Gud lyssnar på deras böner. Det är ett misstag. Det är inte därför att de var helgon att de blev bönhört. Titta på evangeliet. Evangeliet säger vår Herre: se på himlens fåglar. De sår inte, de skörde inte och samlar inte i lador. Och ändå förder er himmelske fadern. Är inte ni värda mycket mer än dem? Och dessa ord i Matteus evangeliet, de blir klarare när man läser parallellen i Markus evangeliet. Och då pratar vår Herre inte om fåglar utan om ravorna, om korporna. Och ravorna, de ansågs, ja, de är inte särskilt trevliga fåglar, utan de är hellre fula och giriga djur. Och i Levitikus, i Mosesboken, förklarar det som uttryckligen som orena. Alltså ravorna är orena fåglar. Och om nu Gud bryr sig om de fula, orena och giriga ravorna och ger dem och deras ungar som skriker om näring allt nödvändigt de behöver, så ska han ännu mer och ännu snarare ge allt nödvändigt till människor som inte är särskilt heliga. Det sker på visst sätt, kan vara fula och till och med orena genom många synder och laster. Men Gud har jag lovat, han lyssnar ändå. Han lyssnar på ravarna. Han kommer också lyssna på synderna som ber honom om hjälp. Ja, den andra punkten, det är att i den gudomliga försynen och i den som Gud ger oss, det finns en ordning. Den övernaturliga ordningen, nämligen att själen, den odödliga själen, är oändligt viktigare än mer värdefull av den dödliga kroppen. Och just därför ger Gud mycket snarare det som vi behöver för att rädda vår själ än det som vi behöver för att skydda det kroppsliga livet. Och därför måste vi framför allt be om det övernaturliga. Vi måste be om Guds nåd. Vi måste be att vi kommer i nådens tillstånd. Vi måste be att vi dör i nådens tillstånd. Vi måste be att vi kommer till himlen. Det måste vi be först och främst. Och sen kan vi be, så vi be, om allt annat. Den helige Augustinus säger att Gud har givit oss det dyrbaraste som finns. Sin son Jesus Kristus, och därför ska han inte förneka oss, ge oss något mindre. Att tyvärr glöms den här punkten numera ofta bort, även bland kristna, även bland katoliker och även hos dem som är engagerade i kyrkan. Det finns ja vissa platser, en viss tendens till aktionismen. Och man gör många fina evenemanger, men även om man har en församling med många uppseendeväckande aktioner, man har föredrag, fin kyrkkaffe och allt man kan tänka sig, men Jesus är inte i centrum och det övernaturliga är inte i centrum. Det finns en fara när någon församling, någon kyrka, att de olika evenemanger, föredrag och konserter är fulla fast den byggstolen är tomma och ingen kommer till Rosenkrantz och till tillbedjan. Det finns en oordning. Det finns faran att allt det trevliga yttre, mer eller mindre, är som en död kropp utan själ. Det är troende, om vi vill dra nytta av dagens evangelium, då måste vi först styrka vår tro i den, på den gudomliga försynen. Och vi måste vara medvetna om att tillitsfull bön direkt kan påverka den gudomliga försynen. Det ser också helige Thomas, alltså alla gudomliga försynen ser jag våra böner. Och vi kan verkligen påverka den direkt. Så det betyder att framför allt måste vi be först om det väsentliga, om vår omvändelse, om våra närmaste omvändelse, om nåden av en god bikt. Vi måste be om nåden att undanröja alla eventuella hinder för att ta emot den heliga kommunionen. Och sedan kan och bör vi be om allt annat. Det kan bör vi be också om hälsa, om ekonomin, allt vi behöver. Men även här, det kan uns ja den helige Giuseppe Cottolengo ge förebild, men vi vill själva uppleva den gudomliga försynen, gör som han, har tillit, förtroende, framför allt Jungfru Maria, det kan göra mirakel, det kommer att göra synligt den gudomliga försynen. Om ni bara ber med förtroende, och ibland räcker det ett litet ljus i näran framför statyn av Jungfru Maria. Ah, i fars och kyrka.